Varmt välkomna till denna stadsvandring som faktiskt nog när det gäller steg kommer att bli den längsta. Vi ska nämligen gå ner till Marumstorget, eller Sandtorget som det heter. Det är ju lite olika vad man säger, beroende dels på vad man har för anknytning dit och vad man har för minnen och så. Men också vad man har haft för relationer till människor som har bott där nere eller verkat där nere. Och det är ju det som jag kommer att prata om idag. Nu är det så här att vi ska promenera, och då tänkte jag att det är nog bra om vi promenerar genom Krabbelund och mellan det nya kommunhuset och ut. Och så går vi Järnvägsgatan ner till Tvärgatan och går igenom Olinsgränd. Och det allra första stoppet, det kommer jag att göra alldeles nedanför Fisktorget. För dit ska vi gå nästa gång. Så det säger jag ingenting om idag, och inte på vägen dit heller. Att jag väljer den vägen idag, det är att nästa vecka ska vi välja Marumsgatan. Och då, nu så ska vi alltså gå till Marumstorget. Så varsågod och promenera iväg. Jag kommer så småningom jag med. Ja, då kanske ni undrar varför vi stannar här när vi ska till Marumstorget. Men det beror på att tullen låg exakt här. Man kan säga precis bakom oss här, där högtalaren står, så låg den västra tullen, eller Marumstullen. Västra tullen mot Göteborg finns det antecknat 1653. Sen döper man om den till Marumstullen. Och den lär ha sett ut ungefär som tullen, eller valvet ska vi säga, vid det Bladska huset. Det var nämligen ett valv över gatan där från kyrkan och mot den tomten där man trodde att man skulle så småningom då ha någon biskop boende. Nu blev det ju inte så, utan det blev ju brännvinsbolag där istället. Men det kanske piggade upp det också. I vart fall så 1653 då, så finns det kartor som visar att tullhuset låg. Och det är motsvarande då Marumsgatan 12. Och det är ju precis här. Sen i slutet på 1600-talet så flyttar man tullen. Och det gör man precis bara till hörnet på det här så kallade skattehuset. Om vi ska säga. Och då, från och med då, så heter den Marumstullen. Och jag har inte hittat någon tullare, något namn på någon tullare här. Ni vet, Citrius pratar vi om när vi pratar om tullen bortanför vid församlingshemmet eller vid SLU där. Det var ju han som hittade på det här med Skara Lisa så småningom. Och vi pratar också om tullare Trana, som då finns i samband med branden som ju då äger rum på 1700-talet och som vi ska återkomma till på en stadsvandring sen. Men jag har inte hittat något namn på någon tullare här. Däremot så har man alltså den inre tullen kvar till 1824. Alla varor som alltså skulle fraktas in och säljas på de olika torgen eller marknaderna här inne, de skulle då beskattas. Och då räknade man procent på det innan. Så de fick alltså betala det innan de hade sålt någonting. Sen tar man bort den då 1824, och nu har vi ju bara den yttre tullen kvar då. Och det är ju en del som försöker undkomma den också, om man säger så. Men för det mesta så funkar det ju. Vi ska gå ner nu till runda hörnan där. Och sen ska vi ta oss över till grönområdet på andra sidan vid Valkyrian. Där finns det bland annat tre soffor, har jag varit ute och tittat på idag. Så ni som, ja, det finns kanske en del som kan ha lite mer bråttom än andra till de sofforna. Så välkomna med.
Ja. Nu är vi alltså på det då som ibland har kallats Sandtorget och ibland för Marumstorget. Och numera så tror jag att Marumstorget är det gängse namnet. Nu tänker jag prata om hus och företeelser och sånt i den ordningen. Och jag tänker faktiskt börja med ett som låg vid Sandtorget, nämligen Hantverksföreningens lokal. Det hörs dåligt, säger de. Det kanske var så att det räckte med att ta bort skyddet. Ja, ni vet att det. Ja. Jo, så här 1895 så har Hantverksföreningen beslutat sig för att bygga en fastighet. Därför att man har alltså haft verksamhet i Skara Hantverksförening sedan 1847. Men man insåg då att man behövde en lokal att vara i. Och man ger ett uppdrag till en arkitekt som ritar då det vackra huset som nu mera är lite gult, som ligger precis nedanför gaveln till det här delen som, ja, det hör ju väl till Frejan också på sitt sätt. Men där med både balkong och veranda på. Och där hade man då samlingslokal för hantverkarna. Vi hade ju massor med hantverkare i Skara på den här tiden. Det var skräddare och skomakare och målare och allt vad de nu är. Och det finns skrifter där det finns också uppräknat vilka som var med i föreningen. Men jag tänker inte ägna mig åt det ikväll nu. 1905 så har man insett att man kan ju inte sköta de här företagen på egen hand, utan man behöver hjälp på det man då kommer att kalla kontoret. Och man kunde inte ha allt i huvudet och i näven och i byxfickan så att säga. Utan man behövde utbilda människor som kunde hjälpa till med bokföring och andra saker. Och då startar man alltså aftonskola för ynglingar. Jag har inte sett någon uppgift på att det är någon kvinna som går i den aftonskolan. Jag hade själv en farbror, Rolf, som tog realen 1926 och sen går han i aftonskolan där. Och därefter så kunde han börja på kontoret på Skaratidningen. Men han var också på Karstens bokföringsbyrå. Det är alltså den typen av kunskap som de får som går här. Men vi har också en kille som vi, de flesta av oss känner igen, och det är Christer Andersson som var bagare till Nockes. Han berättade att han gjorde sitt gesällprov i Hantverksföreningens lokal när han då skulle bli bagare. Så att det användes ganska långt fram i tiden. Sen var det ju samlingslokal för olika klubbar och föreningar som kunde hyra om man hade barnfester och annat i den fastigheten. På hörnet här, och då ska ni veta att då gick alltså Marumsgatan ganska rakt ner. Den tomten där brandstation ligger, som jag ska återkomma till på slutet, den var tom. Det var Sandtorget där. Och det är lite märkligt med tanke på att i min ålder så pratar vi om Sandtorget, att det låg här ungefär. Ja. Men jag återkommer till det. I hörnan där så låg det en bensinstation. Och då kan vi ju säga med samma då att detta var korsningen med det var ju frågan om det inte är Sveriges tätaste korsning med bensinstationer. Nu ser jag att Bosse Håkansson är med här. Och han kan en hel del om detta, det vet jag. Men vi börjar med Texaco och Caltex och Farbror Blad som hade den bensinstationen som låg där. Och sen efter honom så var ju Svalöv. Det kanske till och med är någon här som jobbade på Svalöv och bara checkar. Och där lastas ju och lossades mängder på den, i den byggnaden. Jag ser ingen som väcker upp handen. Annars brukar det alltid vara någon sådär som man träffar på. Jaså? Se där du. Ja. Ja. Jag ser inte. Jag har inte öga i nacken. Men i alla fall då. Svarlöv. Och där rivs ju så småningom då. Och så byggs ju Frejan då. Men jag återkommer till det. För att mitt emot här. Så låg det ju också en massa byggnader. Och om vi tar då. Nu ska ni tänka er. Härlundagatan. Den går alltså rakt ner här. Så den går ju ungefär där huset ligger så att säga. Och sen har vi då ett stort torg här bland annat. Och i ungefär där lyktstolpen står kan man nog säga. Så låg då Hagerbonska fastigheten. Det var en pappershandel. Sen fanns det café. Det var gummiverkstad. Det var lastbilscentral. Och källarvåningen helt i den fastigheten. Jag läste faktiskt en annons häromdagen. Och ni som är med på den här sidan. Du vet att du är från Skara. Kunde se att Per Winberg hade lagt ut en annons. Från 1958. När J.V. Storm skulle hjälpa till att försälja den fastigheten. Då beskriver han också att det fanns två sexrumslägenheter i fastigheten. Och att den ena kunde man få tillgång till och så hela källarutrymmet då. Men det är så här att då, 1958, var fastigheten taxerad till 115 000 kronor. Och den låg ju väldigt strategiskt och bra här. Jag vet inte hur det gick med försäljningen. Men jag vet ju att så småningom så köpte ju Stig Ahlström hela det här området. Bakom där så låg ju Hamra. Och vi har ju kallat båda husen Hamra ibland. Men Hamrafastigheten som också var en stor fastighet. Där bodde ju bland andra Tor Hellström. Ni vet farbron som målade så fint på biblioteket och som hjälpte oss med böcker när vi skulle låna våra barnböcker. Och nu är ju hans målningar överflyttade till det nya biblioteket om man säger så. Frågan är ju om det kommer att komma tillbaka nu när det ska bli barnaktiviteter i det gamla biblioteket. Det vore ju faktiskt någonting att önska med tanke på att det var där de satt från början. Men det var inte bara där han målade utan han målade ju massor. De flesta av oss har ju kanske inramade vykort och allt möjligt sånt där på Skaras Lucia eller på Strandfirande eller några andra Skarabor som han har målat. Nästan lite karikatyraktigt kan man väl säga. Han var ju dessutom bror då till konservatorn Olle Hellström. Och i det huset så bodde också systern Britta och hennes man. Och i trapphuset där när det skulle rivas, då försökte man ju rädda en del av de målningar som han hade målat där. För han hade inte bara målat i trapphuset utan även inne i lägenheten. Alldeles bakom där så låg det ett väldigt stort hus. Det kallades för slottet, men det var många lägenheter i det. Men det var ett väldigt vackert hus med veranda och jag tror att man kallade det för frontespis när det var inbyggt på övervåningen. Men det var det nog inte hela tiden utan man gjorde nog balkong av det också. Och här innanför bodde ju väldigt många familjer då. Så att det området. Och sen alldeles bortanför där så låg ju Bäckmans magasin. Och farbror Bäckman, det var ju en herre som hade börjat lite försiktigt med en vanlig speceributik. Och sen hade han varit en vända i Lidköping också. Men kommer tillbaka och sysslar då med större affärer om man säger så. Så att han ägnade sig åt detta. Sen kan vi säga då, jag nämnde alltså Stig Ahlström här förut. Det var så här att farbror Bäckman, som jag uttrycker det mig. Han var gift med Oskar Ahlströms svägerska. De var alltså gifta med varsin syster. Oskar Ahlström, möbelhandlaren. Och Bäckman. Och det var kanske anledningen till att Stig möjligen kunde köpa hela det här området. Och sen var han ju smart nog att sälja det till kommunen då så de kunde bygga Frejan och så småningom Midgård här också. Här var ju då en stor sandplan och det tycker man ju då att det är naturligt att man ska kalla det för Sandtorget då. Och i kanten här kan man säga så låg ju då Körvakals kiosk. Och den tror jag att de flesta utav er som är här någon gång har handlat i. Det var ju alltså väldigt spännande och roligt att få gå och köpa korv ut på stan. Och jag minns en gång när min bror hade fått en korv, då mötte vi några äldre herrar som vi, ja, det var mormors man Gustav och så hans bror Erik och han hade sin taxbonso med sig. Och min bror satt, han var nog 2 år, satt i kärran och hade korven så här. Och gissa vad som hände. Bonso tog korven. Och vad gjorde gubbarna? De la upp ett gapskratt. Men han fick ingen ny korv. Nej. Sen dess så har han haft väldigt respekt för hundar om jag säger så. Det har väl blivit lite bättre på äldre dagar nu. Men det är klart att sånt kan skrämma barn väldeliga. Det finns ju en del lite ja, roliga historier. Jag vet att det var en av killarna som kom och ville köpa en grillad korv. Det var ju inte så vanligt. Och då påstår man att Körvakarl sa, ja, jag ska bara se om grillen är varm och så spottar han in så det fräste och sen la han dit korven. Ja, så att det var, jag tror att de flesta av er har hört den historien sedan tidigare. Ja. Här var ju då, jag uppfattar att Sandtorget kom till på det sättet att det var när alla bilarna ställdes upp här. Det var många lastbilar som naturligtvis skulle till lastbilscentralen och däckservice och så vidare. Men det kom också en vid ett tillfälle så när man skulle riva Konsum där uppe så var man ju tvungen att ha en Konsumaffär. Och den la man tillfälligt i en barack här på Sandtorget. Nu finns det lite delade meningar om var på Sandtorget den låg. Så det vore intressant att höra. Låg den liksom med Körvakals kiosk lite så här eller låg den lite mer här ute mitt på torget? Är det någon som kan erinra oss detta? Ja, Tommy? Du höll på Körvakals kiosk. Ja.
Bosse Håkansson, vad säger du? Bosse?
Bosse? Var låg... Ja. Ja. Innanför det är jag. Ja.
Ta.
Ja. Ja, innanför det staketet som låg inne vid Körvakals kiosk. Ja. 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 Så är vi överens om detta. Utom Tommy. Ja. Sen är det ju så här då att rakt över gatan vid Körvakals kiosk där låg det ju ett stort grönt hus. Och där bodde Lasse Karlsson med sin fru Anna Storm. Och jag tror att en del av er kanske träffade på Anna som slöjdlärare. Lasse Karlsson han jobbade ju hos sin svåger då, J.V. Storm, med lite bokföring och annat och så. Men han hade ju också en auktionshall innanför som han sysslade väldigt mycket med. I källaren på det huset där hade farbror Simonsson en cykelaffär, kommer ni ihåg? Det var ju så att när man kom cyklande i Hällundagatan så hade man ju inte med sig cykeln runt alla affärer i stan. Utan då ställde man den hos Simonssons cykelverkstad. Och så promenerade man runt och handlade och sen hängde man möjligen kassarna på syret när man cyklade hem. Om man inte hade handlat så mycket som man fick gå hem. För det hände ju någon gång då och då. Han hade också en svåger som jobbade i den verksamheten då, farbror Simonsson. Och sen då, nu Bosse, så låg Skällmacken där. Och den hade alltså Bosses pappa Elis Håkansson. Och där jobbade du en del också. Du höll till där åtminstone med din motorcykel framförallt minns jag. En och annan bil kanske också. Ja, ja, ja säger Anita frun. Men det var alltså, då hade vi då Texaco där och så hade vi då Skäll där. Sen rakt över gatan. Ungefär där huset, gaven ligger på det så kallade skattehuset, eller vad vi nu ska kalla nettohuset, säger en del nu för tiden, trots att netto inte finns och inte Skatteverket heller då. Men där låg det också en bensinstation. Och det var alltså standard på 1930-talet. Sen blev det en SO-mack och den hade Harry Arthur. Kommer ni ihåg? Ja. Och sen alldeles bortanför Skällmacken så låg då Gulfmacken. Och det var en farbror som hette Bonander som hade den. Och då undrar man ju, hur i all sin dag kunde man ha så många mackar runt ett litet torg så här? Men det var ju så på den tiden att dels så var bilarna tankar inte så stora, så man kunde inte tanka så mycket. Men de drog ju mycket mer, så man fick ju tanka oftare. Och sen hade de ju personal på de här mackarna som hjälpte till att tanka och torka vingrutorna och putsa lite extra kanske på lyktorna och sådär. Så det var full sysselsättning här runt torget. Den här standardmacken då som blir, där finns det fotografier på. Och jag tror också att det var Per Winberg faktiskt som la ut här om sistens på macken. Där det stod en hel rad med herrar som körde slakteribilar. Det var en farbror som hette Gustafsson som hade en uppsättning bilar. Och sen fanns det en farbror som hette Jonsson som hade, men han tankade nog inte på den macken. För det finns inga bilder på det, utan det är Gustafssons personal och bil som står där. Och det är uppräknat, så ni som är intresserade av detta, gå in och titta på det här. Du vet att du är från Skara. För där ligger, och så klicka på foton, så ligger det mängder med foton. Men icke minst ska ni ju också gå in på Skara Gilles hemsida och gå in på bygdeband Skara tätort. För där får ni också väldigt mycket information. Och där kan ni klicka er fram gata för gata, liksom hur det såg ut. Då har vi klarat av mackarna här. Sen är det ju så där då att innan det skattehuset eller nettohuset då låg, så byggde ju Oskar Ahlström ett hus, ett stort vitt hus, där Jarls konditori låg. Och Jarls konditori hade alltså sin vägg mot väggen på SO-macken. Ja. Sen flyttar ju SO-macken en bit bort igenom. Och det, alltså, det är så här, förstår ni, att det finns en artikel utav Gösta Karlsson 1983 i Skaratidningen som beskriver att vi hade 16 bensinstationer ifrån Brittagården och bort till badet, kan man väl säga idag då. Det är ju Samuelsson som hade en OK-mack där det sista när man svänger ner vid Jula där då. Så att det fanns lite, och då undrar man hur i all sin dag gick detta till. Men de klarade ju sig allihopa de här. Så jag menar, det var ju ingen som behövde liksom sluta för att macken inte gick runt på något sätt. Utan det var ju för att den skulle flyttas. Och att den låg mitt i tätbebyggelsen. Och det var ju naturligtvis, man fattar ju inte att man fick bygga hus runt mackarna överhuvudtaget vid den här tiden, för det var ju eldfängt. Ja, visst. Vi hade ju all genomfartstrafiken. Så att det var ju, men då är det ju så här, vet ni, att man tyckte ju att Skaraborgsgatan var huvudgatan, så att man bytte ju namn på Marumsgatan här. För förr så gick Marumsgatan ut mot Marum. Och så tog Skaraborgsgatan slut här i hörnan där de här fastigheterna ligger. I Oskar Ahlströms hus så nämnde jag då att där fanns då Jarls konditori. Och Tommy, han har lärt mig jättemycket genom årens lopp. Och bland annat så har han lärt mig att man hade alltså affären till konditoriet i bottenvåningen och så hade man serveringen i övervåningen. För det var inte lika dyrt att hyra. Eller hur? Ja. Och det har han pratat om ett par gånger, så nu har det äntligen fastnat. Så nu vet jag alltså varför man fick gå en trappa upp och fika och varför man inte fick sitta i gatuplan. Det var ju naturligtvis de här gamla fastigheterna vi hade, där hade man inte funderat på det sättet. Men när man bygger nytt så blir det på, så. Sen är det ju också så att slakteriföreningen hade ju en stor butik där. Och jag antar att det måste finnas flera här som har släktingar som har arbetat i slakteributiken. För det var ju väldigt många damer och en och annan herre som arbetade där. Men det var ju mest damer. Ja, och handlat har man gjort också. Och det var ju då, alltså från början då ett andelsslakteri och sen blev det slakteriföreningen, där bytte ju namn lite. Och det är sånt där som man får läsa på. Ja, och det är ingen idé, jag står här och berättar, för jag har ju glömt när jag ska dricka kaffe sen ändå. Men rakt över gatan så var det också några småbutiker. Och där var bland annat, och nu måste jag få hjälp, för jag har grunnat i flera dagar. Det var en farbror som kom hit och han hade en affär på Tullportagatan och så hade han en liten butik där nere. I det som sen var, det är ju en liten fiskbutik där nu i den fastigheten. Och så låg ju Nyströms bageri alldeles intill. Men vad i all sin dag hette farbrorn?
Tobaksaffär.
Ja, men den låg ju längre in i Grönlunds fastighet. Men i den här lilla. Hette han inte något på Bergström? Han flyttade till Lidköping sen. Bergqvist. Ja. Ja, det beror väl på vilken följd du kommer ifrån. Ja. Ja. Mm. Och sen är det ju så här då. Att allra sist på det som då hette Sandtorget. Så bygger man alltså 1932 brandstationen. Och där blir ju också då bostäder för brandmännen. Och jag känner åtminstone några stycken som har växt upp där med sina föräldrar. Och det var ju naturligtvis en väldigt spännande fastighet när det var utryckning här. För det blev ju liksom mitt ibland allt det här med bensinstationer och hela faderullan, va. Så gav de sig iväg ut. Och då hade de ju haft en bensinstation borta vid Skara Motor, kan man säga, mellan Kosmorama. Där hade man någonting. Och sen hade man ju lite andra tillhåll där brandbilarna fick stå. Men det är ju här vi ser de här fina fotorna med brandbilar. Och då finns det också hästdragna bilar. 32, eller bilar, vagnar, 32. Och då var det ju David Bergman som var den som var brandchef. Men han var ju egentligen posttjänsteman också, så de var ju inte heltidsanställda så. Och det kan hända att posttjänstemän borde ha lite brand i ändan för att få posten utdelad. För ibland undrar man ju. Men det är alltså historien kring detta med Marumstorg och Sandtorget. Att Sandtorget var liksom, det försköts åt söder, kan man säga. Sen vet ni då att vi hade ju järnvägen gående precis här ute. Och det var ju spår mot Lidköping som gick precis nedanför Bäckmans magasin och Svalöv. Vi hade ju också ett mot Göteborg. Och där fanns det också ett stickspår ner till slakteriet. Och så på andra sidan. Och eftersom vi inte ska prata någonting, någon vandring runt vid bryggeriet nu, så vill jag bara nämna, för många av er känner jag ju Jansen i fjol när vi var vid Skara Källa. Där var ju Skaras bryggeri en gång i tiden. Och så gick ju farbröderna där konkurs runt förra sekelskiftet. Och då fanns det en driftig farbror som hade bryggeri i Skövde som hette Petré. Och han skyndade sig att lägga in ett anbud att få bygga ett bryggeri i Skara. Och då bygger man alltså den bryggeribyggnad som vi inte ser här nu på grund av grönskan. Med en ölhall. Och då hade, när han började bygga detta, så hade ju precis Göteborgsjärnvägen invigts 1900. Och man inser alltså att det blir väldigt besvärligt för farbröderna som sitter i ölhallen på bryggeriet och tar sig över. För de var liksom inte så att de höll sig till det här när bommarna var nedfällda alltid. Så man la ner den där hallen ganska snabbt. Icke förty så hade Kylberg målat öl av olika dignitet på väggarna där inne. Men då kom man på att man måste ju använda en sån här hall till någonting. Och då var Betania i behov av en kyrksal. Så de fick, och då kalkade man över alla de här vackra målningarna i bryggeriet. Men sen var de ju också i behov, för ni vet Betania, de har ju vuxendop. Så de var i behov då av ett badkar kan man väl säga. Varpå Petré erbjöd dem ett av ölkaren i källaren. Men där gick gränsen liksom. Så det, då tackar de nej. Och så småningom så bygger ju då Ida Andersson bort i andra ändan på stan. Men det får bli en annan stadsvandring till det. Men jag tycker när vi ändå är här att vi ska komma ihåg att vi har en väldigt vacker byggnad där på andra sidan. Och ni kan tänka er när de sa att ja, det ligger lite ocentralt och gubbarna kan nog inte ta sig med säkerhet över järnvägen. Så de fick lägga ner ölhallen då va. Men själva bryggeriet är igång till 1946. Sen säljer man ju dricka ifrån bryggeriet och så. Så det var ju ändå igång på det sättet. Men man bryggde ingenting efter det. Och sen så tar man också fram målningarna på väggarna. Och de finns numera på Pripps i Stockholm och i Göteborg. Så att de finns alltså inte kvar här. Och hur sånt går till, det har jag ingen aning om. Men nu har jag en aning om att ni kan vara ganska kaffetörstiga. Så nu går vi tillbaka till Båtsmanshusets gård och tar oss en kopp kaffe och en fralla. Och så får ni prata om alltihopa. Och kom gärna och berätta hur det var. Om det inte var som jag sa.